Så, god morgon allesammans, säger jag igen. Därför att helt plötsligt så blev vi fler. Nu är det några som lyssnar på internet också. Och vi vet inte exakt hur många de är eller ni är. Men ni är mycket välkomna att höra av er om ni har lyssnat och blivit välsignade. Om ni inte har blivit välsignade så håll det för er själva. Nej, men det är alltid roligt att höra när människor hör av sig och berättar att man har hittat hemsidan och börjat lyssna på budskap och annat. Okej, det här är vår söndag morgon gudstjänst eller möte, och på onsdagar, för er som inte vet, så har vi predikat från Uppenbarelseboken, och vi går igenom de 7 församlingarna där i kapitel 2 och 3. Så där kör vi en serie nu. Däremot på söndagarna så har vi mera ämnespredikningar, tar ett ämne, men vi utgår alltid från skriften. Och idag så vill jag tala om någonting så enkelt som evangeliet, det glada budskapet. Titeln för dagens budskap, evangeliet, det glada budskapet. Och den texten har vi hämtat från första Korinthierbrevets 15 kapitel. På de 4 första verserna. Så första Korinthierbrevet 15, verserna 1 till och med 4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och stod fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er detta, det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på 3:e dagen enligt skrifterna. Herre, vi ber just nu att du välsignar de här tankarna i ditt namn, Herre. Amen. Ordet evangelium, det kommer av ett grekiskt ord som är euangelion. Och det betyder helt enkelt de goda nyheterna. På engelska talar man om gospel, och man talar om gospelmusik. Och det är många som säger, ja, jag gillar gospel. Och jag brukar ta tillfället i akt, inte alltid men ofta, och säga att okej, du gillar gospel, men vet du vad gospel är för någonting? Ja, det är evangelium, säger jag då. Och det är ett grekiskt ord som kommer från Bibeln, som betyder det glada budskapet. Och vet ni vad det glada budskapet handlar om? Why? Det där är väl en kulturgrej bara, liksom, att det var där man sjöng den typen av musik och sådär. Nej, inte riktigt. Det är det glada budskapet. Och jag tänker på det, hur poliser kanske, militärer, socialarbetare, pastorer, präster, ibland får i uppdrag att berätta dåliga nyheter. Att någon har dött eller blivit skjuten, sårad, skadad, vad det nu kan vara. Och det är inte roligt att behöva vara den som bär fram det budskapet. Men jag hörde en annan berättelse om en militär som fick i uppdrag att gå till en mamma vars son hade blivit enligt ryktet skjuten eller dödad i kriget och hade blivit dödsförklarad, men det kom fram att han var inte död. Han levde och mådde bra och allting var frid och fröjd. Och han fick i uppdrag att gå till mamman och berätta att hon hade fått felaktig information. Han var i livet. Och det här är ju glada nyheter. Vem skulle inte vilja gå till en sörjande mamma och säga att din son lever och är gott skick. Han kommer hem om en vecka eller vad det nu kan vara. Det är de goda nyheterna. Så vad gör vi med goda nyheter? Vi berättar dem. Men ändå gör vi inte det speciellt mycket, liksom, evangeliet. Men det är goda nyheter. Evangeliet är inte som... Jag hade ett samtal med någon igår. Och de hade då en viss erfarenhet i släkten av en viss kristen grupp som jag inte behöver nämna. Men det var bara liksom att allt, då fick man inte göra det och då kunde man inte göra sig och då kunde man inte göra så. Blablabla. Jag sa, vänta lite. Det här är liksom ingenting som har med evangelium att göra. Och jag berättar liksom bara vad evangelium betyder. Och det här är den här idén liksom att det är inga goda nyheter. Det är jobbiga nyheter. Jag måste bara göra saker som jag inte kan göra eller vill göra. Eller avstå från saker som jag vill göra och önskar göra och så vidare. Men det här är de goda nyheterna som vi bär fram. Att Gud bröt in i historien. I denna fallna värld. Sände sin son in i den här världen för att frälsa oss. Och var och en. Jag säger det en gång till. Var och en som tror blir frälst. Det är de goda nyheterna. Ordet används ungefär plus minus några gånger. Vid hundra tillfällen i Nya Testamentet. Lite grann beroende på hur ordet böjs och så vidare. Så här säger Paulus i vers 1 att där de evangelium som jag predikar, alltså de goda nyheterna. Han var otroligt entusiastisk över det att han kunde, eller hade fått förmånen, trots allt lidande han fick utstå för den här sakens skull. Men att kunna få berätta detta till den här fallna världen, det var för honom någonting oerhört stort. Och jag tänkte på det att för att vi ska bära fram eller få bära fram goda nyheter, så måste ju de ha föregåtts av dåliga nyheter. Eller hur? Och vad är de dåliga nyheterna egentligen? Jo, det är ju att den här världen har fallit. Den här världen har kommit bort ifrån Gud, från sin skapare, från gemenskapen. Det är de dåliga nyheterna. Synden har kommit in i världen. Och därför så kan vi nu frambära goda nyheter. Att synden har blivit övervunnen. Och jag tänkte på det här. Att det finns ingen frälsning. Om människor inte kan förstå. Att vi är syndare. Har ni tänkt på det här, hur syndabegreppet har urvattnats. Och jag säger det därför att jag tror det är viktigt att vi påpekar det. Om någon är en tjuv så kallar man den personen för en kleptoman. Om någon är en lögnare så kallar man den personen för en mytoman. Man har alltså gett fina ord till det som Bibeln kallar för synd. Och man säger inom psykologin så finns det en gren kan man säga som heter behaviorism. Alltså det är översatt direkt från engelskan, alltså en slags beteendevetenskap. Och där säger man egentligen, eller man iakttar det som, och mäter det beteende som finns hos människor. Och man säger egentligen att människan är bara kontentan av deras kemi och sin miljö. Man säger att synden är egentligen en uppfinning av kyrkan. Så att man ska kunna hålla människor i schack. Alltså ett sätt att manipulera människor. Och synd är egentligen en kombination av det man då, om man nu använder det uttrycket. Av uppväxtmiljö, traumatiska upplevelser och psykologisk komplexitet. Det är vad man säger att synden är. Och det är väldigt intressant att det har blivit så att ingen är egentligen riktigt ond. Utom möjligen Hitler. Det är okej att säga att han var ond. Men där går gränsen. Och det ser vi när straff utdelas i samhället. Det är väldigt sällan man talar om att någon får ett straff. Man får tillsyn. Man får på något sätt behandling och så vidare. Man gör bedömningar och man kommer alltid fram till att det finns en ursäkt för att det man har gjort. Så egentligen ska man inte ha ett straff utan man ska istället bli behandlad eller på något sätt. Och det är ett resultat av det här tänkandet. Det är ett resultat av hur psykologin, den sekulära psykologin har kommit in i tankarna och även i kyrkan. Och därför säger man att ja, men det är inte så liksom, människan är okej. Hade det inte varit för den här hemska världen så hade människan varit okej. Och vem har ställt till den här hemska världen? Det är Gud. Nej, det är inte Gud. Det är vi som har producerat den här världen. Gud skapade en perfekt värld där människorna fick en fri vilja. Och människans synd som kom in genom fallet har orsakat den här världen. Synd enligt Bibeln är en knuten näve i hans ansikte. Liksom. Det är egentligen synden. Människor rasar mot honom. Läs Saltaren 2. Står: varför rasar hedningarna mot honom? Människan är ursinnig. Och jag har inte tänkt på det så mycket egentligen. Men hur man ser... Jag kan inte komma bort från C.S. Lewis uttalande om de två kategorierna som finns i den här världen. De som säger till Gud: låt din vilja ske. Och de som säger, som Gud säger till efter att livet är över: ske din vilja. Han säger: ske din vilja. Du vill vara separerad från mig. Du får vara separerad från mig. Så mycket ärar Gud vår fria vilja. Och synden, står det i Bibeln, kom in i världen och kom till över alla människor. Genom en människas överträdelse, Adam, kom synden in i hela världen. Och det är ett faktum. Vi kan förneka den, vi kan kalla den någonting annat än vad den är, men den finns här. Och den är allvarlig. Kanske inte allvarlig på det sättet som en del tror, liksom, åh, han har gjort en hemsk grej. Vad syndigt, vad fel. Men synden talar Bibeln om i singular. Synden är alltså någonting som står mellan människor och Gud. Det är inte att vi har gjort 1000 saker fel. Eller 1 miljon saker fel. Eller bara 100 saker fel. Och den som har gjort 100 saker fel är bättre än den som har gjort 1 miljon saker fel. Det är inte så Bibeln definierar synd. Därför att i Jakobs brev, det andra kapitlet och den 10:e versen, så står det att om vi har överträtt lagen på en enda punkt, då är vi skyldiga till allt. Så därför förklaras hela mänskligheten juridiskt att vara under synden. Så det är den synden som är allvarlig. Okej, synderna vi begår i plural är allvarliga, för de har sina konsekvenser. Och vi lever i de konsekvenserna om vi begår det. Ja, men det är synden i singular som är människans problem. Och det är den som Gud tar itu med. Och vad är denna synd? Ja, det är att vi tror inte på honom som han har sänt. I Johannes 16, verserna 8 och 9, så står det att synden består i otro. Att inte sätta sin tro till evangelium, ja, då är jag kvar i synden. Sen kanske jag slutar att synda, eller jag bara syndar hälften så mycket som jag gjorde tidigare, och jag kallar mig en bättre person. Men Gud säger, det räcker inte. Det är inte där problemet ligger. Problemet ligger inte i synden, eller synderna plural. Problemet ligger i syndens singular. Att har vi överträtt ett bud, ja, då har vi begått, eller då har vi brutit hela lagen. Så det är så här Bibeln talar om synden. Men när vi förstår synden, de dåliga nyheterna, att genom en människa, Adam, kom synden in i världen. När vi förstår det, då kan vi också förstå evangelium. Då kan vi också förstå de goda nyheterna. Nämligen att det finns försoning, det finns frälsning, det finns förlåtelse, det finns upprättelse. Allt det kan vi då förstå. Så mot den bakgrunden så ser vi här tre saker. Evangeliets källa, det vill säga vad är evangeliet, var kommer det ifrån? Vi ser också evangeliets kraft, därför att det finns kraft i evangeliet. Och vi ser också evangeliets kurs. Alltså till vart är evangelium på väg? Vart kommer evangelium? Och om vi tittar i vers 3. Så ser vi här att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och jag älskar det här att det är enligt skrifterna. Det var inte så att hans död var ett misstag. Gud sände sin son in i världen. Jag vet inte riktigt, Jesus, vad som kommer att hända dig. Hoppas på det bästa. Håll tummarna liksom. Vi tror att det ska gå bra. Aj, aj, aj. Han gick och blev korsfäst och dog. Det var inte bra. Men då får vi göra någonting av det. Vi får liksom blåsa upp någonting här och säga att ja, liksom, han dog ju för människornas synder. Och det var ju ärorikt eller fint. Nej, det var enligt skrifterna. Det var planen. I Uppenbarelseboken 13 och vers 8 så står det att innan tiden begynte, innan världens grund var lagd, innan det fanns någonting materiellt, det som vi kallar universum, så dog han för i Guds sinne för oss och för våra synder. Och i Sverige i mitten på 1800-talet så pågick det någonting som man kallade för den stora försoningsstriden. Och det var Rosenius och det var Pippi Wallenberg som stod för det här. Och den ena sidan, ni får ta reda på vilken sida som stod för vad, det är inte min uppgift och namn, men det var de här två herrarna som, men den ena personen sa så här att Jesus dog för oss. Ja, men det låter ju bra. Men den andra personen sa nej, han dog istället för oss. Och då säger jag, skillnad, nyans, inte alls jättestor skillnad. Om han dog för oss, då gjorde han ett bra jobb. Och jättefint, han satte ett exempel. Det kan gagna oss, det kan vara bra, men det var inte nödvändigt. Om jag säger att han dog istället för oss, han tog min plats, ja, då blir hans död absolut nödvändig. Och den var absolut nödvändig, för att utan hans död, utan hans ersättningsoffer, så hade vi varit döda i våra synder för all evighet. Då hade det inte räckt bara att han var ett exempel. Hade han inte utgjutit sitt blod, så hade vi inte haft någon försoning. Ja, men han dog ju liksom, och jag menar, ja, men det finns människor som dör för sin politiska tro. Det finns människor som dör för andra övertygelser. Och det kan rent mänskligt vara ärorikt. Men den döden är bara för någon. Den är inte istället för någon. Här var det absolut nödvändigt. Här stod jag anklagad inför Gud och skulle absolut dömas. Därför att om inte Gud skulle döma synden, då skulle han själv vara en syndare. Är ni med på noterna? Därför att en rättfärdig domare måste alltid låta synden få sitt rättmätiga straff. Det ligger i ämnets karaktär. Så Gud var tvungen att döma synden. Och det gjorde han. Prisat vare Gud. Hur då? Jo, genom att lägga straffet på vem då? Jesus Kristus i Jesaja 53. Så att vi kan gå fria. Så han dog enligt skrifterna. Det var inte en nödlösning. Det var inte en eftertanke. Det var inte ett misstag. Det var inte bara ett exempel. Det var en nödvändighet. Och Gud kan inte se på synden, står det i Habakkuk 1:13. Han var tvungen att göra någonting med det. Och sen i vers 4 så står det att han blev begravd. Han blev begravd. Vad var det som gick i graven med Jesus Kristus? Det var vi. Det var vad synden hade åstadkommit i oss. Det gick i graven med Jesus Kristus. Helt fantastiskt. Hela vår förorenade natur dog i honom. Och sen står det också i vers 4 att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det var förutsagt. Han visste precis. Gud visste från början till slut vad som skulle ske. Det var hans plan för oss. Och jag tycker det är helt fantastiskt att se att han uppstod. Och lyssna noga nu, för det här är viktigt. När det står att han dog och han blev begravd, då använder grekiskan ett tempus som kallas för aurist. Och det är faktiskt så, jag trodde det heter auristus på svenska, men det heter aurist också på svenska. Åtminstone enligt tyda.se. Men i alla fall, så det fantastiska här är att det betyder att det gjorde han en gång för alla. Han dog, klart. Han blev begravd, klart. Men sen när det står här att han uppstod, då står det helt plötsligt i presens. Det betyder att hans uppståndelse är pågående. Det är någonting som sker hela tiden. Den slutar inte. Vi lever i hans uppståndelse. Precis som det står i Romarbrevet 8. Tänkte säga 11, men jag reserverar mig. Men det är Romarbrevet 8. Fick ett blackout där. I alla fall. Så står det att vi är vederkvickta. På grund av hans ande som uppväckte Jesus från de döda. Alltså hans uppståndelse är någonting som är pågående. Det är ett annat tempus. Det är inte någonting som skedde en gång för alla och det är klart, utan det är någonting som skedde en gång för alla, ja, rent fysiskt, men konsekvenserna av det pågår fortfarande. Det gillar jag.
Jag vet inte hur det är med er, men jag tror att ni gillar det också.
Och jag tänkte på hur den här pågående handlingen, det ligger i Guds natur för er som är med och tar apologetikkursen. Gud är. Det är hans natur. Han existerar. När han uppenbarar sig för Mose så säger han att jag är den jag är. Han lägger inga andra aspekter på sig själv, utan jag är bara den som existerar. Den som finns. Den som fyller allting. Punkt slut. Det är liksom ingenting mer. Så. Försöka undersöka hur Gud är liksom på något sätt och bygga bilder av honom och allt som man gör i religion och avguderi och så vidare. Liksom, det går inte. Gud är den som är. Han har gjort en fysisk värld och ett materiellt universum där vi kan se hans storhet och där vi lever och rör oss. Men bakom det finns en andlig verklighet som är honom själv. Okej, så det här är en evangeliets källa. Det är alltså att han dog, han blev begravd och han uppstod enligt skrifterna. Vet ni, när de gick ut i den första tiden och predikade evangelium, så var det här de predikade. Det var inget mera, det var inget annat, det var inte konstigare. Jag behövde inte ha någon egentligen utbildning eller något som jag talar emot bibelskolan nu, men det är inte det jag menar. Eller, men liksom att så enkelt är evangelium. Sen finns det så mycket mer som vi behöver eller bör lära oss om Bibeln och den kristna tron. Men där är evangeliets källa. Det är ingenting annat. Det handlar inte om någon mänsklig godhet. Det handlar inte om någonting sådant. Och han innebär att vara kristen. Det betyder att vara extra snäll, va? Är det inte det liksom? Nej, det betyder inte att vara extra snäll. Det betyder att tro på att han dog och blev begravd och uppstod enligt skrifterna. Det är evangelium. Nummer två, evangeliets kraft. I vers 2 så står det så här. Fortfarande första Korinthierbrevet 15. Och genom vilket ni blir frälsta. Och så läser vi nästa mening här. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Aha, aha, där har vi det. Nu har du sagt någonting. Du borde ha valt en annan text. För här är det ganska uppenbart att en troende kan förlora sin frälsning. Eller hur? Det står ju faktiskt att om vi inte fortsätter att tro så var tron förgäves. Så det går att falla av, säger skriften här, eller hur? Ja, jag är inte säker på det. Ska vi ta en titt på det? Frälst här står i presens, precis som uppståndelsen. Det betyder att frälsningen är en pågående handling. Aha, men det stärker den sidans argument ytterligare. Precis. Frälsningen är en nystart. Du får en möjlighet, men nu är det upp till dig om du ska förbli frälst och vara frälst när livet är slut. Men det är inte det det handlar om, därför att pågående handling, frälsningen har egentligen tre sidor eller aspekter. Och jag ger dem till er här. För det första så har vi frälsning dåtid.
Det skedde i det ögonblicket när jag och du och ni, vi, när vi trodde. Då skedde någonting. Nämligen att vi blev frälsta från syndens straff. Det vill säga att vi var under Guds vrede. Vi var redo för att bli straffade för vår synd i singular. Men han grep in och allting förändrades. Därför att straffet, sa vi tidigare i Jesaja 53, blev lagt på honom. Det betyder att i det ögonblick jag trodde, med eviga konsekvenser, så blev jag friad, frälst, räddad, som det betyder, från syndens straff. Men det finns också en frälsning som är nu. Och det är en frälsning från syndens makt. Därför att synden har makt i den här världen och över oss. Och det behöver vi inte förklara för varken oss själva eller varandra, för det vet vi. Och den blir vi frälsta från kontinuerligt. På grund av att den helige ande bor i oss. På grund av att vi kan höra predikan från Guds ord. På grund av att vi kan ha en församling och umgås med andra människor på det här sättet. Och bli uppbyggda. Så kan vi ha åtminstone lite, delvis, seger över synden. Eller vi kan ha helt och hållet. Men någon säger, ja, men det har inte hänt i mitt liv. Jag vet, inte i mitt heller. Men att vi kan märka av det här. Att människor i världen som är ofrälsta, de har inget val överhuvudtaget. De bara går rakt in i de här problemen och svagheterna. Vi har åtminstone en möjlighet. Att om vi ställer oss på Guds sida och låter hans liv flöda genom oss, så har vi en möjlighet att säga nej. Så har vi en möjlighet att vinna seger över de här problemen. Och det är det som det handlar om. Så det är vad vi är frälsta från nu, syndens makt. Men det finns också en framtida frälsning. Och vad är den? Jo, det är när vi blir frälsta från syndens närvaro. Nu är synden närvarande i våra kroppar, i köttet, i den här världen, genom Satan och demonernas närvaro i runt omkring oss. Men det kommer en dag när vi får en uppståndelsekropp. Och i den uppståndelsekroppen, där vi kommer att leva med Gud i all evighet, där finns inte syndens närvaro. Det är den slutliga frälsningen. Och han säger att om ni inte håller fast vid mitt ord, så betyder det inte att ni nu helt plötsligt har slutat att vara fria, frälsta från syndens straff. För det blir ni en gång på alla, eller en gång för alla, när ni tror. Men i helgelseprocessen, syndens makt kommer fortfarande att finnas i era liv. Och ni kommer att leva precis som människor i den här världen. Därför att ni tar inte till er ordet. Så han talar inte om frälsningen dåtid. Han talar om frälsningen nutid. Han talar om helgelsen. Så jag hoppas att ni förstår skillnaden här. Och evangelium är de goda nyheterna. Och vad är de goda nyheterna? Att vi kan bli frälsta. Men det finns ännu bättre nyheter. Och vad är det? Jo, det är att vi kan bli frälsta och veta att vi är frälsta. I 1 Johannes 5:13. Jag hör hela tiden när människor säger att tro inte att du kan veta att du är frälst. Aha. Men det är ju precis det det står i 1 Johannes 5:13. Jag skriver dessa ting till er, mina kära barn, säger Johannes, för att ni ska veta att ni är frälsta. Jag tycker det är fantastiskt. Men det finns ännu bättre nyheter. Det finns härliga nyheter. Och det är att det finns frälsning. Och vi kan veta att vi har den frälsningen. Men att den är evig. Den kan inte förloras. Bättre än så blir det inte. Och det är Bibelns budskap. Och i Romarbrevet 14:4 så står det att Herren har makt att låta honom stå. Det vill säga en annan tjänare. Och det står innan, döm inte en annan tjänare. Ibland liksom vi vill peka ut vem som är frälst och inte frälst. Och visst, vi kan undra ibland om någon kom till tro och sen ser man liksom 10 år senare att de lever precis samma liv. Man kan undra, absolut. Men, vi är kapabla att leva även som troende på det här sättet i köttet. Och det är inte upp till oss att döma. Men Gud vet vem som tillhör honom. Men det är underbart att veta att även den svagaste människan, även äktenskapsbrytaren, även mördaren, vi kan göra listan hur lång som helst, kan ha evigt liv. Kan ha blivit frälst och fått sina synder förlåtna. Och det här är evangeliets kraft. Det har ingenting med människor att göra. Det har ingenting med gott uppförande att göra. Det är bara någonting mänskligt och inte Bibelns evangelium. Men det sista vi ska titta på, det tredje och sista, det är evangeliets kurs. Alltså, vart går evangeliet? Jag skulle kunna bara citera en vers och sen sluta här, men vi ska säga lite mer. Johannes 3:16. Bibeln i miniatyr. Till var och en som tror. Det måste inkludera äktenskapsbrytaren, mördaren, lögnaren, allt vad det kan vara. Och i samma kapitel som vi har predikat från här, men i vers 10, alltså första Korinthierbrevet 15, vers 10, så säger han att jag är vad jag är på grund av Guds nåd, säger Paulus. Nåden, står det, var inte förgäves. Och ibland tänker vi att nåden var förgäves, ungefär som att, ja, Gud gav oss den frälsande nåden. Men vi levde inte rätt, så vi klarade oss inte i alla fall. Det gick upp pipsvängen. Och så säger jag, nåden måste ha varit förgäves. Så vad Paulus menar, det är att den nåd han fick för honom, fick av Gud, den förtjänade han. För han levde ett gott liv ända till slutet. Och därför kan han säga att nåden var inte förgäves. Gud gav inte nåden så att han behövde ångra den. Vänta nu, det stämmer inte. Nåden behöver inte ångras. Nådens natur är sådan att man får någonting fritt utan att kunna skryta över det. Och det är Gud som bevarar oss. Jag var på ett bibelstudie i somras. Tanja var med också. Nej, det var du inte förresten. Men det var och vi satt och liksom det var ett gäng med äldre människor och de åmade sig och kromade sig och liksom, vi måste bevara oss i tron. Och vi måste bevara oss i tron. Och jag bara tänkte liksom att, tror ni verkligen att ni kan bevara er i tron? Ja, det trodde de uppenbarligen. Men det är Gud som bevarar oss. Han som ger oss nåden är också den som bevarar oss. Han sa inte, Paulus, nu ska jag frälsa dig på Damaskusvägen. Nu ska du få en stor upplevelse. Men nu ska det bli intressant att se, Paulus, om du löper linan ut. Nu ska det bli intressant att se om du verkligen håller ut till slutet, så att du verkligen förtjänar nåden och frälsningen. Det vore absurt. En allvetande Gud, en allsmäktig Gud, en helig Gud som inte kan se på synden. En synd är tillräcklig för att vi ska ha brutit hela lagen. Är det så att Gud då sitter liksom och väntar och får se här liksom hur många synder? Nej, nåden var inte förgäves. Därför den är aldrig förgäves i den bemärkelsen. Därför att Gud ger någonting som vi ändå inte förtjänar. Den kan inte förändras eller manipuleras. Och det här är evangeliets kurs. Det kommer till alla. Var och en som tror. Vilken syndare som helst. Och någon kanske säger att, jo men, du vet inte vilken typ av syndare jag är. Du vet inte vad jag har gjort. Du vet inte vad jag har gått igenom. Jag tror att vi alla har tänkt de tankarna. Kanske ibland, någon gång. Och vi tänker liksom att skulle då nåden vara tillräcklig för oss? Ja, Gud har tänkt på det också. Därför att han inspirerade Paulus till att säga att han var den största syndaren av alla. Först säger han att han var den minsta av apostlarna. Sen säger han att han var den största av alla syndarna, och sen säger han att han var som ett ofullgånget foster. Alltså han blir mer och mer medveten om sin syndfullhet. Så han säger, alla ni som läser Nya Testamentet efter mig i kyrkans tidsålder, ni ska veta att det kommer inte, inspirerad av Guds ande, det kommer aldrig att finnas en större syndare än Paulus. Varför? Jo, därför att han aktivt förföljde Guds församling och dödade de kristna, men han fick nåd. Så vi får ta honom på orden. Så vilken synd vi än har och vad vi än brottas med, så är vår synd inte värre än Paulus. För det har den helige ande gjort klart i skriften, att han är värst. Så vi kan kalla oss nummer två eller nummer tre, men inte nummer ett, för den platsen har Paulus tagit enligt anden. Så synd, bedrövelse och död, det är vad vi har att göra med. Men evangeliet är den enda lösningen. Det finns ingen annan bok. Det finns ingen annan lösning. Det finns ingen annan metod. Det gör det inte. Och jag vet inte om ni vet vad en larv är för något. Jag vet min. Caterpillar heter det på engelska. Det finns till och med grävmaskiner som heter så, för de har larvfötter som gräver sig fram. Men de är ju inte så upphetsande liksom. Vem vill vara en larv, en tusenfoting? Jag hörde precis att den tusenfoting som har mest ben hade 782 ben. Så det är fel att säga att det är en tusenfoting. Möjligen en 782-foting, men inte en tusenfoting. Så högst 782 har det blivit. Så det är lite fel. Men i vilket fall så tänker jag på den här larven. Och det är som att när de blir sen en, heter det puppa på svenska, nästa stadie. Man blir en puppa. De ligger liksom som ett sån här lite vilande tillstånd, och sen så kläcks de och blir en fjäril. Och det är helt otroligt hur Gud har gjort det här på något sätt, för att visa att vi krälar i stoftet, vi fallna syndiga människor. Sen dör vi som Kristus farmor, och som vi alla gör förr eller senare, och vi går in i en kort tids vila. Vi är medvetna, men vi är i en kort tids vila. Så kommer uppståndelsen, och då blir vi som fjärilar. Och ni vet hur fjärilar ser ut. Det finns folk som sysslar med att samla på fjärilar. Jag har aldrig sett någon, kanske finns någon, men jag har aldrig sett någon som samlar på larver. Liksom, du vet, sådana här glasmontrar där liksom, då visar liksom bara någon tusenfoting eller någonting. Det är ingen, men fjärilar, de är helt fantastiska. Därför att helt plötsligt så i uppståndelsen, allt det här fanns i oss. Det var bara det att vi bar på en kropp av död och synd. Och därför så krälade vi stoftet under den här jordvandringen. Men nu är vi uppståndna. Så det här är evangelium. Och det finns inget annat. Det är det glada budskapet. Men det föregicks av ett dåligt budskap. Adam och Eva syndade. Människan föll i synd. Synden separerar människan från Gud. Människans destination är evig förtappelse, helvetet. Men vi får höra, Gud har brutit in. Gud har sänt sin son in i världen. Han har dött, blivit begravd och uppstått enligt skrifterna. Det var Guds plan. Nu har vi fått det här budskapet till oss. Och precis som den här soldaten kunde gå och berätta för den här sörjande mamman att hennes son levde, så kan vi gå och berätta för den här världen att Gud lever. Och hans son lever, Jesus Kristus. Och vi lever på grund av honom. Hans uppståndelse är i presens, därför att den är pågående, ständigt pågående. Det är goda nyheter. Det är fantastiska nyheter. Och vi kan veta detta. Det gör de goda nyheterna ännu bättre. Och att veta att vi aldrig kan förlora den gör de här nyheterna superbra, härligt bra, bäst.
av allt. Och det är det som vi har idag, som vi kan tacka Herren för. Evangelium, det glada budskapet. Herre, vi tackar dig för de här tankarna som vi har fått framföra idag. Vi vill också förlänga de här tankarna och budskapet till den lyssnande skaran på internet. Kanske du lyssnar på det här och inte är frälst. Du har inte lärt känna Jesus i ditt liv som din frälsare. Och vi vill ge en inbjudan. Den är så enkel. Egentligen är det inte vi som ger inbjudan, för det är Herren själv som ger den. Men vi får förtroendet nu att framföra de här goda nyheterna. Att du kan bli ett Guds barn genom att tro. Och det är endast av nåd. Så öppna ditt hjärta och säg ja till Jesus i denna stund. Tro evangelium. Tro att allt har blivit nytt och förändrat. Tro att det som skriften har skrivit om, hundratals, ibland tusentals år innan det skedde, profetiskt, om hans död och begravning och uppståndelse. Det var enligt skrifterna, det var enligt Guds plan från evigheten dåtid. Och idag kan den frälsningen bli din som en gåva. Om du säger: Jesus, här är jag, en syndare. Jag har brutit lagen på minst en punkt, förmodligen 1000 eller 1 miljon gånger. Och därför är jag definierad som en syndare. Men nu kan jag bli definierad som ett Guds barn genom att ta emot rättfärdigheten som en gåva. Bjud honom in i ditt hjärta, säg: Jesus, jag tar emot dig nu. Jag vill att du blir min frälsare. Om du bad den bönen, om du trodde detta i ditt hjärta, så säger Bibeln att det är det som behövs för att du från och med denna dag ska kunna kalla dig själv ett Guds barn, en son, en dotter till den högsta. Vi tackar dig, Jesus, för de här tankarna. I ditt namn. Amen.